Välkomna till Allvarligt talat, programmet som bygger på publikens frågor. Idag med Bob Hansson, författare och poet.
Hej, mitt namn är Eva Björk, bor i Bredared. När jag lyssnar på Sveriges Radio eller TV och folk blir intervjuade så börjar de ofta med om jag ska vara ärlig. Och då undrar jag, varför svarar man så? Hej.
Hej Eva. Det där är en fantastisk iakttagelse. Att så många, exempelvis politiker, som alltså försörjer sig på vårt förtroende, gång på gång står i diverse media med diverse välutbildade tandrader och antyder att deras ärlighet absolut inte bör betraktas som en självklarhet. Kan man tänka sig att det är som ett litet fallskärmsavtal? Så att om vi avslöjar dem med en lögn, då kan försvara sig med men jag sa faktiskt aldrig för att vara ärlig, eller hur? Nej, du sa ju faktiskt aldrig för att vara ärlig. Det lämnade du öppet, det borde vi förstått. Och att det då inte längre är dem, utan vi som blir skamsna och vill gå hem. Är det så de tänker, de intervjuade? För att vara ärlig, Eva, Margareta, Björk, har jag nog ingen aning. Men jag tillåter mig att gissa på att de vill att vi ska tycka om dem. Kanske de säger, för att vara ärlig, för att liksom skapa spänning och mystik. Lite som att vi lever min sann i en värld där vi alla är hemliga agenter och sanning och osanning flyter ihop. Men nu, bara med dig, ska jag göra ett undantag. Nu blir det sanning och inte vilken sanning som helst, nej. Utan det där speciella som bara uppstår precis nu, här, med dig. Kodord, förtrolighet. Kanske är förtrolighet vår tids mest piratkopierade valuta. Jag såg nyss en liten reklamfilm. En känd kvinna viskade och smackade med läpparna som om hon verkligen berättade något himla intimt och förtroligt. Men det gjorde hon inte. Hon ville faktiskt bara säga att jag borde köpa en färdigrätt på Coop. Kanske förtroende i vår tid inte längre skapas av vad någon gör utan av vad någon säger. Eller kanske än mer hur någon säger det. Och därför borde ju de du syftar på vårda sina ord. Kanske säger de något så märkligt helt enkelt för att de har slutat lyssna på sig själva. Och det kanske är begripligt. Kanske en av helvetets versioner är att efter sin död få höra precis varje ord man någonsin sagt på repeat. Det skulle ingen må bra av, tror jag. Och därför kanske vissa slutar lyssna på sig själv redan när de lever för säkerhets skull. Dessvärre slutar de ju inte prata för det, utan står där med slipsnålsnäsa och båtbryggfrisyrer och rakt in i diverse mikrofoner och säger något som är fullständigt obegripligt. För att vara ärlig, eller hur? Vad tusan betyder det? Att du alla andra gånger står och småljuger? Om man slutat vårda sina ord, om man slutat lyssna på vad man själv säger, ja, då får man räkna med att även andra slutar lyssna. Vilket många uppenbarligen gjort. Men inte du. Du har lyssnat på ett sätt som de kanske inte var beredda på. Du har till och med lyssnat på dem mer än vad de själva gjort. Och det tycker jag alltså är smått fantastiskt. Så Eva Margareta Björk, för att vara ärlig, du borde få ett lyssnarpris. Borde genast få ett förgyllt öra eller två att ha på en pedestal i exempelvis hallen. Så att du varje morgon när du ska gå ut genom dörren påminns om att du är en av de få som fortfarande hör vad folk faktiskt säger. Det priset, det vore du värd.
Hej, mitt namn är Nicky DeBoer och jag bor i Malmö.
Vi har funderat på en sak. När det kommer fram att en känd person har begått hemska, omoraliska handlingar, vi kan ta R. Kelly eller Michael Jackson som exempel, så uppstår ett behov av att vi ska bojkotta deras verk. Plötsligt är det nästan uteslutet att överhuvudtaget lyssna till deras musik. Trots det har man förstås redan lyssnat på musiken ett otal gånger medan den kända personen i fråga inte var mer oskyldig då än när man fick reda på det. Dessutom så är sannolikheten att man lyssnar till och dyrkar många fler kändisar som har begått övergrepp utan att man själv vet om det nog väldigt stor. Vad är det för tendenser som ligger bakom mångas behov av kollektivt bojkottande efter att ha fått reda på sådan här information? Är det som att en ologisk del av vår hjärna tror att det skulle göra deras övergrepp ogjorda? Är det kopplat till vår egna existens som vi tror blir smutsig av att ta del av verken? Eller är det egentligen mer i relation till andra människor som vi bojkottar dessa verk för att försäkra oss om eller övertyga andra om att vi minsann har god moral? Det är min fråga.
Hej Nicky, vilken bra fråga. Varför dessa bojkotter, dessa drev? Ja, kanske för att vi vill ha en flock som vill ha det hyfsat trevligt. Vi vill ha anständighet, trygghet, en någorlunda förutsägbarhet. Vi vill att de vi tycker om att lyssna på ska vara behagliga att lyssna på, även om vi tänker på deras händer, på vad de händerna gör med människorna bredvid, för vi är människorna bredvid. Och att det handlar om makt. Varje tron en annan människa besitter är byggd av dem bredvid. Michael Jackson gav oss sin röst, men det var vi som gav honom sin status. Hans tron. Därför kan vi även dekonstruera denna tron, plocka ner den bit för bit. Vi är människorna bredvid. Och vi har inte äganderätten till något skivbolag i vårt bankfack, men vi har munnar och tangenter, och med dessa bokstaverar vi fram en spärrvakt. Och spärrvakten som ska hindra våldet att planka in på tåget mot framtidens party är inte en människa, är många. Drevet i min motorcykel för MC:n framåt, drevet i mitt sociala flöde kan driva gemenskapen, den samhälliga, framåt, men den kan också stå i backväxelns tjänst och föra gemenskapen rakt bak till den plats där det värsta ryktet blir det sannaste. En plats där vi tror att det goda och onda är helt separerade och isolerade från varann. En plats där det värsta ryktet om någon annan plötsligt blivit den enda tillåtna berättelsen. Det är drevets mörker. Att inte ha tålamod med fler berättelser än en i taget. Att stirra på den andra människans mörker kan ju vara det enklaste sättet att slippa se och ta ansvar för mitt eget. Ju mer jag kallar den andra ond, desto godare blir jag själv. Och det är en rätt gammal grej för flockdjuret att syssla med. Finns otaliga exempel. Finns cyklon B. Finns stening och av staten elektrifierade stolar. Finns styrelser som lik den medeltida hopen lika snabbt tvingar ut den ifrågasatta människan ur byn, käran och fjädrarna förtäckta bakom ett till synes civiliserat styrelseuttalande som ofta innehåller ordet ansvar. Ansvar. Är inte det ett ord som förvånansvärt ofta påminner om dess motsats? För visst borde det finnas bättre sätt att svara på det oanständiga än genom beröringsskräck. Drevet är sällan människans mest intellektuella spjutspets, men det är ett skyddsvärn. För vi önskar värdighet. Vi lever i en tid som har satt ner foten, som säger i tusentals år gick det att bete sig som ett arsle så länge arslet var placerat på en tron. I tusentals år gick det, men precis här gick gränsen. Tåget har anlänt till den samtid som från och med nu kräver anständighet även av de som befinner sig överst. Och i bästa fall blir det en anständighet som vi även kräver av oss själva. En anständighet som möjligen är lite mer komplicerad än att smeta digitala fjädrar på den som flocken redan kärat in. Kanske är det så att det finns ett anständigare och möjligen vuxnare sätt att bemöta oanständigheten på än att kasta ut den så fort så att man kan låtsas att man aldrig släppte in den. För det gjorde vi.
Hej, jag heter Martin S.L. Möller, bor i Hägersten utanför Stockholm. Min fråga lyder som följer. Hur tröstar man en människa? Det var min fråga. Tack.
Ja, hej Martin. Det kan man ju göra genom att sjunga. Exempelvis, sudda sudda bort din sura min. Eller inte. För kanske ingen sång har pajat vår syn på trösten som den. För inte handlar väl tröst om att sudda. När vi är ledsna är det inte att sluta att vara ledsna vi behöver vara. Det är ett missförstånd. När vi är ledsna behöver vi vara ledsna. Ledsen är en naturlig reaktion på livet som kan göra ont. Vi behöver få ha ont. Och ont gör inte mindre ont bara för man låtsas att man inte har det. Länge trodde jag att om någon var ledsen så var min uppgift att göra människan mindre ledsen så fort som möjligt. Jag visste inte bättre. Så många av oss som har sagt att man är ledsen, rädd, nervös och fått höra, men det behöver du inte vara. Och då är man inte bara rädd, utan tydligen även rädd utan anledning. Ord i all välmening, som ändå underkänner det man just nu faktiskt är, som om man kände fel. Men andra vet. Min son var 1,5 år. När vi kom till förskolan den där dagen stod en flicka och grät under det där taket där barnvagnarna står. Hon stod ofta ensam och grät i regnet på morgonerna. Och just den här morgonen gick min son fram till henne, ställde sig jättetätt intill, sa inga tröstande ord, kanske för att han inte kunde några ord överhuvudtaget. Tog inte fram en enda näsduk för att trösta bort hennes tillstånd. Bara stod där med sina stora 1-åriga nyfiken ögon och gjorde ingenting annat än sig själv tillgänglig. Och efter en stund hade de slutat gråta och de gick hand i hand mot gungorna. Det slutade regna och Malmö symfoniorkester restes upp ur marken på ett podium. Nej, nu överdrev jag, men du fattar. Trösten är inte ett görande utan ett delande. Så många har velat lura oss när det kommer till tröst. I min uppväxt sades det ofta, man gråter hellre i en Porsche än i en Folka, tveksam utsaga. För har någon någonsin fallit i tårar och då tänkt, vänta, vilken slags bilmärke sitter jag i? Nej, inte så viktigt. Viktigt är om någon sitter bredvid, någon som förmår ta emot, vara med, vara medmänniskor med, och det oavsett bilmärke. Jag tror att det råder en nationell brist på tröstkompetens. Jag tror att vi är många som undrar varför vi aldrig fick den. Jag skrev en bok som heter Tankar för dagen. Jag var inbjuden till en psykiatrikonferens för våra inledningstalare. Chefen för hela konferensen sa att hon brukade citera ur boken och jag blev glad tills det visade sig att de ord hon citerade inte var mina utan från mitt ex som jag citerat i boken. Men jag hajade när jag själv läste dem i ett sms för första gången så grät jag. När min son var 4 år skulle han börja en ny förskola. Han och mamma gick i korridoren första dagen in mot lekrummet och min son sa, mamma, jag är nervös. Svaret han fick var inte, det behöver du inte vara, alla där är snälla. Nej, hon sa, är du nervös? Vad bra, var det så länge du behöver. Och det var alltså inte ett geni som sa det utan mitt ex, och det vet ju ni, man kan inte vara geni och ex på samma gång. Men de orden, så himla enkla, som alltså rört både mig och andra till tårar, kan ju tyda på att det är fler än jag som i svårstunden behövt höra de enkla orden: vad bra, var det så länge du behöver. Ord som säger: det går bra, du måste inte förändra dig, du får vara ledsen, du får vara rädd och du får vara det så länge som du behöver. Ord som säger: du behöver inte sudda ut dig, du är välkommen ändå.
Jag heter Kerstin och ringer från Norrtälje. Jag skulle vilja veta hur man går vidare efter något som har varit svårt i livet. När man upplever att man hade det bättre förut och att man saknar det man hade en gång. Man upplever att man valt fel och att det gör att man inte vågar lita på sina nya beslut. Kommer jag att välja fel igen? Det var min fråga.
Hej Kerstin. Ja, du verkar inte vara på den lättaste av platser. Ja, det är inget som helst märkligt man känner att man hade det bättre förut. Att leva ett liv som ständigt pikar är väl bara förunnat en notoriskt glömska. Det är inte lika bra idag som förut. Det har gått sönder. Du säger att det blivit fel. Är du helt säker på det? Ofta förväxlar vi ju ont med fel. Det beror förmodligen på att vi tycker om oss. Vi vill inte att vi ska ha det ont. Vi vill att vi ska ha det jättebra. Vi önskar oss väl. Men få liv levs ju från vagga till grav utan ont. Ont ingår. När jag själv har haft ont har jag ofta tänkt: vilket val blev fel? Och ibland har jag skylt mig själv och ibland har jag skylt på någon annan. För visst måste det ha blivit fel om det gör ont. Eller så är det inte så. Ont kanske inte beror på att man har gjort fel. Det kanske beror på att man lever. Du undrar hur du ska kunna lita på dina val. Om du behöver lita på att inga val kommer leda till att du gör ont igen, kommer det bli lite svårt. För vem är den som vet sin framtid? Så vad händer om du nöjer dig med att göra de val som just nu känns som de mest lockande? Alltså inte göra de val som gagnar din framtid. För hur kan du veta den? Men göra de val som gagnar ditt nu. Det bästa sättet att ta hand om sin framtid kan ju vara att ta hand om den dag som just nu ligger i ditt knä och undrar varför du glömmer bort att klappa den. Du verkar vara på en svår plats just nu. Och samtidigt verkar du på just den svåra platsen försöka förstå allt det onda som har hänt dig. Och inte bara det, du försöker även räkna ut hela din framtid. Är inte det att begära ganska mycket av sig? När jag är som lägst så får jag ofta impulsen att se över hela mitt liv, ta de stora besluten, för nu är det viktigt. Inte alltid det mest lämpliga. Att på sin lägsta punkt ta de största besluten. Då kan det vara bättre att nöja sig med något mindre och vänta med stora besluten tills man kommit upp en bit ur gropen och blivit med horisont och en annan slags utsikt. Kerstin, det kommer komma en annan slags utsikt. Du undrar, hur kan man acceptera hur det blev när minnen och ånger bara gör ont? Kanske prova att byta ut tankarna på igår mot tankarna på idag. För varje lilla ögonblick som du tänker på det värsta som hänt i ditt liv så kommer delar av din hjärna tro att det händer nu igen, men det gör det ju inte. Det är ju redan avklarat. Ibland är den smärta och den oro jag känner ett spöke, en fantom. Förvånansvärt ofta när jag själv känt denna oro har jag blivit förvånad. Jag har upptäckt att jag faktiskt just den här stunden har det helt okej. Just nu i rummet är det faktiskt inget som gör ont. De flesta smärtorna kanske inte bor i den dag jag nu har. De flesta smärtorna kanske bor i tankarna på det som redan varit och i oron att det som redan hänt ska hända imorgon igen. Du undrar hur man kan gå vidare. Framtiden kommer ju helt automatiskt. Det enda man behöver göra är att fortsätta finnas. För kanske är det så att det värsta som hänt i ditt liv redan har hänt. Du har redan överlevt det. Du är inte på den lättaste platsen, men den svåraste har du troligen redan lämnat bakom dig. Det du skyddar dig emot är redan avklarat. Det här är en annan dag. Och den ligger i ditt knä. Och du kan fråga den vad den har lust med. Vad vill du äta? Vem vill du träffa idag? Sök vänner. Sök vännen i dig själv.
Ni har hört Allvarligt talat. Ljudtekniker Susanne Martinsson. Producent Susanna Einerstam. Musikinformation hittar du på nätet och det går att lyssna på vårt program i appen Sveriges Radio Play.